Detta är alltså inte ett angrepp på Sverige utan händelserna har ägt rum i vår ekonomiska zon.
Det här är statsminister Magdalena Andersson och hon säger att Sverige inte är under angrepp. Man får väl ändå säga att det är ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge när statsministern måste säga till medborgarna att vi inte är under angrepp. Vad är det som har hänt? Det här är Studio DN om explosionerna i Östersjön och jag heter Augustin Erba. Och med mig har jag nu Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter och också medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Och jag tänkte börja den här podden, jag ska strax släppa in Mikael, men jag ska börja den här podden med att vara väldigt tydlig. Vi vet nästan ingenting om explosionerna. Men vi vet väldigt många saker om vad som händer runt omkring. Så, Micke, ska vi börja med explosionerna? Vad var det som exploderade?
Ja, det var ju två gasledningar som går från Ryssland till Tyskland. Mm. Nord Stream 1 och 2.
Och när vi pratade om att du skulle vara med här i podden, då sa du att ja, det är ju inte första gången det är sån här undervattensverksamhet i anslutning till ett regeringsskifte. Vad menar du då?
Ja, under skiftet mellan regeringen Palme och Fälldin 1982 i anslutning till det så pågick ju den stora ubåtsjakten i Horsfjärden i Stockholms skärgård. 2014 var det dags igen, då skulle regeringen Löfven tillträda efter regeringen Reinfeldt. Då hade vi en ubåtsjakt i anslutning till regeringsskiftet. Inte exakt då, men det var ändå i oktober då i Stockholms skärgård som man då hade en ubåtsjakt eller ubåtsspaning som man valde och kallade en underrättsoperation, sa man till och med. Man ville inte säga först att det var en ubåt. Sen sa man att det var en ubåt och sen blev en diskussion om det hade varit en ubåt eller inte. Och nu har vi den här explosionen på botten och nu har vi en diskussion. Vad är det som har hänt? Vem ligger bakom? Man kan säga att det är i alla fall ett informationsangrepp som stressar den svenska statsledningen. Igår så sa ju Magdalena Andersson att det var tre hål på ledningen och då gick ju kustbevakningen ut och sa nej, det är fyra hål. Så att det är uppenbarligen väldigt stressande för regeringen och statsledningen eftersom man, ja, fakta blir fel och så vidare. Det tyder ju på att vi är i ett allvarligt och ansträngt läge, anser jag. Mm. I alla fall ett informationsangrepp.
Ska vi gå in på de här ledningarna nu då? Vad är det här för ledningar?
Ja, det är naturgasledningar som går från trakten av Vyborg ner till Tyskland.
Mm. Vi kan också säga att de var inte riktigt fullt i bruk här, för det har ju varit avstängt och reparationer och sådana saker. Men det fanns gas kvar i dem och det är väl därför som den gasen rinner ut nu och också kommer upp till ytan. Det är ju Ryssland som har byggt de här ledningarna och det här har ju väckt mycket diskussioner kring hur mycket ryssarna skulle få vara på Gotland i samband med det och i Sverige. Kan du berätta lite om det?
Ja, den första ledningen som byggdes då 2010, där var det ju diskussion där bland annat myndigheter och bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut varnade för att det här skulle kunna användas i ett krisläge för att Ryssland skulle då kunna hävda att vi måste skydda och mot terrorism och föra in trupper och så vidare. Och det var ju...
Hur skulle det gå till i så fall?
Ja, vi kan ju ta väldigt konkret nu. Ska ju Ryssland på fredag ta upp den här frågan i FNs säkerhetsråd. Då kan man ju säga då till exempel att ja, vi har ju terrorism här som har förstört våra fina gasledningar. Och av den anledningen så tänker vi nu sända ut Östersjömarinen nära Sverige och Danmark som uppenbarligen inte kan ha kontroll över området längre. Och det kan ju då bli en det här är ju redan en brännpunkt och det kan ju bli ännu hetare då.
Mm. Ja, förlåt, fortsätt.
Ja, så det fanns invändningar redan mot den här första ledningen och den byggdes ju då med stöd av att Ryssland satsade ju då, betalade ju bland annat för att bygga det som sen kommer kallas Putin-kajen i Slite på Gotland. Och man även Karlshamn tjänade på att man la upp rör för den här ledningen som man lagade då medan han byggde ledningen. Och det blev ju då Det blev ju då den här Nord Stream 1. Och sen blev det ju en väldig diskussion när Nord Stream 2 skulle byggas. För det var ju efter Rysslands annektering av Krim 2014. Och då hindrar regeringen de här kommunerna att ta emot stöd och användas för bygget. Och då var man ju klar över i Sverige att det här är ett säkerhetspolitiskt problem med de här ledningarna.
Mm. Men den här Putinkajen som ligger i Slite, hjälp de som inte kan Gotlands geografi. Var ligger den?
Ja, Slite ligger ju på östra sidan och Slite var ju viktigt för att man skulle kunna bygga ledningen som går utan öster om Gotland. Och då, när Sverige sa nej istället, så lagades de här rören i Finland istället.
Mm. Okay. Jag skulle vilja återvända till den här formuleringen som statsministern hade, det här med om anfallen och anfallna. Vi är inte anfallna, sades det. Men vi befinner oss ju i en tid när det så kallade hybridkriget har blivit allt vanligare. Skulle du kunna hjälpa oss att förstå, så här, vad är hybridkriget?
Ja, det är ju åtgärder som är på en skala där man å ena sidan har fred och på den andra sidan har krig. Så är hybridkrig någonting mitt emellan, där det händer saker men man vet inte riktigt vad som händer. Det kan vara informationskrig, det kan vara soldater som uppträder utan beteckning, som det var de ryska specialförbanden som intog Krim, hade ju inga beteckningar. Det var förvirring flera dagar om var de här soldaterna kom ifrån, och man ville inte heller, i vissa lägen ville man inte heller få det här obehagliga beskedet att det var Ryssland. Till exempel hade ju utrikesministrarna möten i Bryssel, och när utrikesministrarna var i EU så sa man att då visste man inte riktigt varifrån de här kom och det måste utredas. Sen gick flera av de här utrikesministrarna över till NATO, och i NATO var man helt klar över att det var ryska soldater, men det sa man då inte i EU, men NATO kunde säga.
Men alltså, och det vi pratar om är ju förstås Rysslands annektering av Krim. Alltså, det här med att de dök upp, hur menar du då? Vad då dök upp i Krim?
Ja, det var ju så att Ryssland hade ju bestämt sig för att annektera Krim, och då ordnade man så kallade olika spontana uppror och så vidare, och det var grupper ville tillhöra Ryssland, och det var ett olika väpnade förband som dök upp då och tog makten, och då förnekade ju Ryssland och Putin att det var de som låg bakom, och det var ju ryska specialsoldater, men man hade inga uniformsbeteckningar, men uniformerna var ju av senaste ryska modell, och vapnen och sikarsikten och så vidare. Militära experter såg ju väldigt snabbt att det här är ryska soldater, men media liksom och politiker pratar i flera dygn att vi vet inte vad det här är och så vidare. Det här skapar en osäkerhet, och det gjorde också att omvärldens reaktion blev då försenad, därför att man visste inte exakt vad det här var, eller man ville inte ta till sig det som underrättelsetjänsterna sa. Det är ju ganska vanligt att underrättelsetjänster berättar sånt som är obehagligt för makthavarna, då slår man ifrån sig det där. Man vill inte veta. Det är samma som med pandemin. Det tog ju en väldigt tid innan man vidtog åtgärder, till exempel i Sverige, för det här stämde inte med föreställningsvärlden att vi visste och vi förstod hur en pandemi sprids och våra myndigheter har kontroll och så vidare. Och det visade sig att så var det ju inte riktigt. Man har svårt att ta till sig oönskade besked.
Och det oönskade besked som du lämnar till mig nu och till lyssnarna på Studio DN, det är att vi befinner oss i hybridkriget, om jag förstår dig rätt.
Ja, och det kan mycket väl, ja, det är inget i Ukraina, inget hybridkrig. Där är hybridkriget en del av den väpnade konflikten, underordnad den, men det här pågår ju, jag menar som de här uppgifterna, vem ligger bakom, ja det är ju lite... Alla beskyller alla för det här och ingen har några bevis.
Vi är strax tillbaka, och då ska vi som sanna detektiver undersöka vem som hade motiv och möjlighet till detta. Välkommen tillbaka till Studio DN där vi pratar om explosionerna i Östersjön. Vi vet fortfarande inte särskilt mycket, men hittills under programmet har vi rätt ut vad som har hänt. Och nu tänkte jag att vi skulle ge oss in i frågan om varför det har hänt. Och med oss har vi då Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter här på Dagens Nyheter. Det finns ju flera som redan pekas ut som skyldiga, till exempel ryssarna, amerikanerna och ukrainarna. Men jag tänkte att vi skulle börja med hur det kan ha gått till. Mikael, hur förstör man en sån här ledning?
Ja, det finns ju olika sätt att föra fram den här sprängladdningarna. För det är ju det har varit uppenbarligen. Det ena är ju att man går dit med ett ytfartyg och sänder ner dykare. Det är 60-80 meter djupt där. Det är inte så svårt att dyka. Det går att göra på det. Och då sätter man då dit sprängladdningar och sedan och de har då en sändare på en mottagare på sig. Sedan åker man därifrån med ytfartyget. Och sen det kan ju ske långt innan den här sprängningen sker.
Sen, långt innan vad då? Flera år innan?
Ja, kanske någon månad i alla fall. Mm. Och sedan då så utlöser man det här med en signal till den här sprängladdningen. Och då, ja, det finns inga spår. Den andra metoden är att göra det helt dolt genom att sända dit en ubåt eller en miniubåt. Och de har ju dykare ombord. Även Sverige har ju dykare som opererar från ubåtar. Det är nästan enklare kan man säga från en ubåt. Och då är man ju, löper man ingen risk att bli upptäckt. Och då lägger man den ubåten på botten kanske 10-50 meter ifrån ledningen och så sänder man ut en dykare och det är samma procedur då. Man placerar den här sprängladdningen med en sändare. Sen åker man därifrån och det är samma sak där. Man kan utlösa den på avstånd. Man behöver inte vara allt för nära för att göra det. Och framförallt så upptäcks man inte. Det är fördelen med undervattensverksamhet att det går inte att spåra så att säga vem, eller väldigt svårt att spåra vem ligger bakom.
Mm. Om man då tittar på de som då har möjlighet att utföra en sån här operation, jag menar ubåtar till exempel, det är ju inte alla länder som har ubåtar. Vilka är det som skulle kunna ha möjlighet att göra en sån här sak?
Ja, i Östersjön är det ju Ryssland, Sverige, Polen, Tyskland som har ubåtar.
Mm. Och det har ju ändå spekulerats, inte minst här på Dagens Nyheter i någon artikel idag, om att det även skulle kunna vara amerikanerna. Vad vet vi om deras ubåtar i Östersjön?
De är ju här väldigt sällan. Britterna är väl snarare närmare till hands i så fall.
Okay.
Om man nu ska ta inte upp ytterligare någon.
Ja, men det är bra. Det här är som en Agatha Christie-deckare. Så här. Alla är misstänkta. Så är det. Även britterna. Ja, det...
Och fransmännen också säkert.
Ja, men det är precis vad...
Har kapacitet. Jag säger inte att de har varit här.
Nej, men jag tänker att britterna har väl fullt upp med att rädda sitt sjunkande pund. Skulle inte behöva en sjunkande ubåt också i Östersjön.
Jag tror att sånt här planläggs på väldigt lång sikt. Det finns stormakterna planerar för allting och en sån här operation om det är en statlig historia det är frågan om då är det liksom det har de formulär 1A hur vi spränger gasledningar i Östersjön.
Mm, mm. Om vi tittar på de huvudmisstänkta då. Vi börjar med amerikanerna då. Nu är ju inte de mest misstänkta utan ryssarna är ju mest misstänkta. Men jag tycker ändå att vi kan börja med amerikanerna. Vad har USA att vinna på en sån här sak?
De har ju varit emot de här gasledningarna från början och försökt avråda framförallt Tyskland för att resa in i det här beroendet. Så de har ju ett intresse av att få dem ur världen. Men samtidigt... Man har ju på diplomatiska... Ryssarna stoppar ju leveranserna själva i Nord Stream 1 här och skyller på tekniska problem. Och Nord Stream 2 har ju amerikanerna med diplomatiska metoder och påtryckningar fått tyskarna att säga att de inte ska starta än så länge det här kriget pågår. Kanske inte någonsin. Så att ja, de har ju redan nått sitt syfte kan man säga i USA.
Jag läste ju på någon sida att det spekulerades i att det var för att skada den europeiska bilindustrin och rädda den amerikanska bilindustrin. Men de spekulationerna stämmer ju inte, därför att de här rörledningarna är ju faktiskt inte de enda som går till Europa. Utan det är ju bara några stycken så. Så det är mycket spekulationer och man skyller på många olika ställen här. Ska vi beta av Ukraina också?
Ja, men alltså konspirationsteorier, det kan man ju koppla, det kan man ju ha hur många som helst. Men ofta är ju verkligheten mycket enklare än så.
Det, där är vi helt överens. Vad säger vi om ukrainarna då som också pekas ut?
De har fullt upp och försvarar sitt fastland och sin svarta havskust. Jag tror inte de har varken resurser eller intresse av att sätta igång någonting i Östersjön.
Nej. Aktivister då?
Det kan man inte utesluta att några som har mycket pengar vill straffa Putin eller Tyskland.
Mm. Och på vilket sätt då, tänker du?
Ja, det är inte omöjligt att man har ett horn i sidan till Putin av något skäl som vi inte känner till, eller till Gazprom. Och att man vill skada honom, och det här är ett sätt att göra det. Om man är ryss, hatar Putin och har mycket pengar.
Ja, det har ju varit oligarker har ju fallit som... Ja, alltså det är många av dem som har ramlat från olika balkonger och höga höjder här, så att det är klart att det finns oligarker som ogillar Putin så. Okej, men ryssarna då?
Vi är verkligen inne och spekulerar här. Ja, Ryssland kan ju ha olika motiv. Ett kommersiellt motiv, och det är ju det att de kan ju få åka ut för skadestånd för att de stoppade leveranserna av gasen i den här Nord Stream 1, och då kan man... Ja, men då kan man säga att det är force majeure, ledningen är sprängd, vi kan inte betala ut några pengar. Det är ju ett ekonomiskt motiv. Ett militärt motiv skulle ju vara att det här är bara ett första schackdrag i en upptrappning, och då har de här ledningarna förstört, så det visar att i Östersjön kan man inte lita på, liksom, det finns ingen säkerhet, och vi måste ha en militär skyddsskärm som kommer att börja i Kaliningrad och gå långt ut i Östersjön. Och den skyddsskärmen kan vara inledningen på en större militär operation mot väst för att flytta fokus från Ukraina och sätta in marin- och flygstridskrafter som inte har haft så mycket att göra eller inte lyckats så väl i Ukraina-konflikten.
Mm. Ett varningsskott helt enkelt. I Norge har man ju satt in försvaret nu för att bevaka delar av sin energiinfrastruktur, om man nu ska kalla gasledningar för det. Vad tror du kommer hända i Sverige på den fronten?
Ja, vi har ju inga sådana anläggningar som Norge. De har ju stora plattformar ute till havs med hundratusentals människor som arbetar där. Så vi har ju inte samma möjligheter, men... Våra övervakningsmöjligheter av under vattnet, de system vi hade, det var ju väldigt nära kusterna. De är ju, drogs upp efter kalla kriget. Det finns nästan ingenting kvar. Vi har väldigt svårt att övervaka vad som sker under vattnet. Det enda möjligheten är att vi skickar ut våra få ubåtar som kan lyssna. Och kan lyssna på långa avstånd om vad som sker under vattnet.
Mm.
Sen har vi givetvis flyg och... ytfartyg som kan se vad som sker på ytan.
Mm. Men med din långa seniora erfarenhet kring de här frågorna, och du har ju varit med vid ett otal tillfällen där det har spekulerats i åratal och sen till slut kommit fram, kunnat berätta vad som egentligen hände. Vad tror du? Tror du vi någonsin kommer få veta vilka som sprängde den här gasledningen?
Ja, jag vet inte. Fartyget Hansa som gick mellan Gotland och fastlandet sprängdes 1944. 1964 kunde Dagens Nyheter avslöja att det var Sovjet som hade sänkt fartyget där 86 svenskar dog. Det tog 20 år. Vi har nedskjutningen av DC-3 1953, där det också har tagit väldigt lång tid att få fram vad som egentligen hände. Så att det är, men nu, och det är ju fascinerande att nu när vi lever i den så kallade informationsåldern, Så när vi spelar in det här, det har väl gått ungefär 40 timmar sedan de första sprängningarna. Fortfarande vet vi ju förvånansvärt lite.
Tack så mycket, Mikael Holmström. Vi behåller ändå hoppet om att någon gång få veta vad det var som egentligen hände. Du är säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter.
Tack.
Om du vill kontakta oss, du som har lyssnat, så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN. Där du lyssnar på poddar så missar du inget avsnitt. Studio DN görs för Podplay. Producent Palmia Kockare i Menga. Ljudtekniker Patrik Miesenberger. Teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Augustin Erba.
Podplay.